Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om assistansmordet i Trollhättan. Hallå Acke!
Hallå!
Hur mår du?
Jag mår bra för att vi har börjat spela in igen.
Ja.
Och idag har vi faktiskt spelat in 2 avsnitt.
Ja.
Vi har precis kommit från en liten paus och spelar nu in avsnitt nummer 2.
Och den här gången ska vi prata om det här assistansmordet i Trollhättan. Och det handlar om en person som jobbar som personlig assistent till en kvinna. Och han blir mördad under tiden som han är på jobbet.
Precis.
Vi har 4 stycken personer som är några slags huvudpersoner i den här utredningen. Vi har mordoffret som vi har valt att kalla för Nils. Han är i 30-årsåldern och arbetar som personlig assistent hos en kvinna som vi har valt att kalla för Karin. Karin är förlamad från halsen och nedåt sedan över 30 år. Hon var med om en olycka och behöver tillsyn dygnet runt i hemmet. Mestadels är den här vården. Vi har en person som är åtalad och misstänkt för det här mordet. Vi har valt att kalla henne för Sara. Hon är Karins kusin och arbetar dessutom som personlig assistent åt henne. Och sen har vi en fjärde person som vi har valt att kalla för Lars. Som är kollega till Nils och arbetade på samma skift som Nils när det här hände. Och Lars var den som först blev anhållen för mordet. Vi börjar från början kan vi säga. Och det här brottet då inträffar någon gång under natten mellan den 3 och 4 september förra året. Det är SOS som larmas klockan 07.17 av en ytterligare en kollega till Nils som kommer för att byta av Nils och Lars arbetspasset. Och när den här kollegan kommer till lägenheten så hittar hon Nils död i lägenheten. Och det är där som allting tar sin början i förundersökningen.
Precis. Det framkommer lite i förundersökningen att den här kollegan som kommer då på morgonen också är Nils chef.
Mm.
Och hon har försökt ringa till honom utan att få ett svar.
Ja.
Och då tänker hon att okej, vad konstigt, varför svarar han inte? Jag går dit tidigare.
Mm.
Helt enkelt.
En väldigt intressant detalj genom hela förundersökningen är ju att Nils faktiskt inte jobbar ensam. Jag kanske ska förklara hur den här vården av Karin ser ut. Och det är då att de har en dubbelbemanning på nätterna. Där en person har vaket, som ska vara vaken hela natten. Och en person är där och sover i lägenheten också.
Ja, precis. Som man har sagt, sovande skift.
Ja, som ska kunna vara behjälplig om någonting händer. Och Karin är ju i behov av den här assistansen för att hon har andningshjälp. Om någonting händer med henne, att den här slangen hoppar ut eller om hon får något slem i halsen och sådär, så finns det ju en klar fara för hennes liv. Så det måste alltid vara någon som tittar till henne.
Ja, precis.
Och det var det som Nils skulle göra den här natten. Och Lars var den som hade det sovande skiftet.
Mm.
När polisen kommer till platsen så är ju Lars väldigt chockad. Han säger att han känner sig svimfärdig och han liksom, man får liksom knappt någon kontakt med honom.
Nej, han är ju i panik nästan,
skulle
man kunna säga. Och det förstår man ganska snabbt att han är när man kommer in på själva när de försöker liksom förklara själva händelseförloppet.
Mm.
Och man förstår att han blir jävligt chockad när man läser samtalet till SOS. Det finns ju som det finns ju de flesta så när vi läser sådana här förundersökningar liksom nedskrivet. Och då är det ju den här andra kollegan som kommer och ringer till SOS. Och där hon förklarar vad det är som hon tror har hänt eller så här eller vad det är som hon ser. Och då säger ju SOS-operatören att de måste påbörja HLR. Och det vet inte den här personalen hur man gör. Så de får ju förklara då det gör SOS om man inte vet hur man gör. Mm. Hur man gör. Och sen så tillkopplas det polis i samtalet och så. För att de misstänker ju att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och det är ju under den här HLR:en som då Lars tittar ut. Om man säger så från det här sovrummet.
Mm.
Och säger det här. Och då kan man ju fatta att när man ser den här scenen framför sig så blir man nog jävligt ställd.
Ja, just.
Och samtidigt så har han Karin som han måste ta hand om.
Mm.
För att Nils någon gång under natten inte har kunnat ta hand om Karin längre.
Ja, precis.
Så han springer in och tar hand om Karin först och främst.
Mm.
Och sen får han ju hjälpa till då den här andra kollegan som kommer in.
Mm.
Med Nils HLR-försök då.
Ja. De återupplivningsförsöken, eller vad man ska kalla det då, är ju tyvärr lönlösa. Nils är död redan på plats när kollegan kommer dit. Han hittas ihjälhuggen i vardagsrummet i den här lägenheten. Enligt rättsmedicin så har han stick- och skärskador på halsen, ansiktet, bröstkorgen, vänster hand och i ryggen. Och rättsmedicin skriver att det som dödar Nils är skadorna på halskärlen och luftstrupen och på den vänstra lungsäcken. Och totalt så hittar rättsmedicin 17 skador på Nils. Den här förundersökningen är väldigt noggrann och vi hade faktiskt en lyssnare som hörde av sig till oss och tipsade om den här. Vi har haft flera som har tipsat om den här utredningen. Och någon som nämnde att polisen i Trollhättan är väldigt bra på att utreda brott och är väldigt noggranna. Och ett exempel på det i förundersökningen är att man har genomfört dörrknackning i det här området och det är sådana flerbostadshus och det är väldigt, väldigt många förhör. Man har ju kollat med alla som bor i hela området egentligen om de har sett eller hört någonting och nästan ingen har gjort det.
Nej, och det är ju väldigt spännande. Man måste också komma ihåg att många grannar i det här området har själv också assistans och vårdbehov.
Ja, precis. Och de säger att det är väldigt väl isolerat, ljud okänsligt, vad ska jag säga. Man hör inte så mycket grannar emellan. Det är ändå nästan mitt i sommaren, lite sensommar, så att det är vissa som har balkongdörrar och fönster öppna och sådär under natten. Men nej, ingen har hört någonting ändå. Och ingen har sett något anmärkningsvärt under natten heller.
Nej, de menar också att det springer okända människor. Är ganska vanligt för det är oftast de som tillhör hemtjänsten eller så och det är kanske det bytas ju ut personal ganska ofta i hemtjänsten.
Mm.
Att man går in på olika ska man säga, vikariat eller så också inom hemtjänsten.
Mm. Men en sak som gör att polisen får upp ett bra spår är ju att man upptäcker att Karins bankomatkort är borta samma natt som mordet inträffar. Man ser också att någon runt klockan 5 på morgonen tar ut pengar i en bankomat med det här kortet. Och då tittar man såklart på övervakningsfilmen för det finns ju kameror på alla bankomater. Och där ser man en person som kommer fram till bankomaten. Hon har en vit-svart jacka på sig. Man ser inte ens att om det är en man eller kvinna. Faktiskt. Personen har en vit-svart jacka på sig med luvan uppdragen och jackan upp mot näsan. Så man ser egentligen bara ögonen och en bit av näsroten liksom.
Ja, och det som jag tyckte var så häftigt med de här bilderna är att det här måste ha varit en ganska ny bankomat. Och ganska nya kameror som blivit uppsatta för att bilderna är ganska klara.
Ja, visst.
Jämfört med när man har sett många andra sådana övervakningskameror eller avvakningsbilder så är de rätt pixlade.
Mm.
Ja, eller ja, det är ganska dålig upplösning kan man säga.
Mm. Ja, här är det väldigt tydligt. Den här personen tar ut 15 000 kronor 3 omgångar. Man kan ta ut 5000 kronor per omgång. Och går sedan därifrån.
Och en grej som är lite intressant här är ju att personen kan koden.
Ja.
Direkt. Det är inte så att personen står och försöker fiffla med en kod som du vet och försöker göra det flera gånger.
Nej.
Utan den personen vet koden till bankomatkortet.
Och redan här så blir det ju betydligt lättare för polisen att ringa in en eventuell misstänkt.
Ja.
Bara timmar efter mordet, klockan 9 den 4 september, så genomför polisen ett första förhör med den här kvinnan som kommer till platsen först. Någon typ av arbetsledare som du sa.
Mm.
Hon nämner direkt i det här förhöret att det finns en kollega som heter Sara som har uppträtt märkligt den senaste tiden. Sara ska ha försökt låna pengar utav flera personer. Och arbetsledaren berättar att Sara är spelmissbrukare och har stora skulder. Trots detta så är det alltså Lars som grips först, misstänkt för det här mordet. Och det finns ju såklart skäl till det, får man ju säga. Lars är ju i lägenheten. Han är den som har varit på platsen. Den sista som de kan liksom säkert säga har sett Nils i livet.
Ja, ja visst. Han har ju varit den medan det sker.
Ja, och det är ju ganska svårt för Lars att förklara hur ett mord kan ha skett i en lägenhet. Nu pratar vi dessutom om ett knivmord som förmodligen låter en del. Hur han kan ha legat vägg i vägg och inte vaknat. Han har dessutom en hund med sig. I det här rummet. Och den hunden kan ju kanske också borde ha reagerat på någonting.
Ja, så. Precis. Och det är det som hela den här historien med just hunden blir väldigt intressant. För att Lars säger i de här förhören att hade det varit en okänd människa som går in och gör det här så hade hunden börjat gny. Och då hade jag vaknat.
Mm.
Så redan här började också bli lite så här lite... Alltså konstigt på något sätt kan man säga.
Det finns en förklaring till varför Lars inte vaknar när Nils blir mördad. Och det är att när man tar ett urinprov på honom så visar det sig att han tar sömnmedicin eller sömntabletter.
Mm.
Och det får han ju absolut inte göra när han är i tjänst. Särskilt inte i den här typen utav
arbete. Nej, precis. Alltså han bortfärdar ju det med att de inte är så tunga sömntabletter och så också. Och att återigen så kommer han ju lite tillbaka till hunden. Hade hunden gjort någonting eller gnytt eller så hade jag vaknat.
Ytterligare en detalj som visar på polisens noggrannhet i arbetet är att man kollar den här arbetsledaren också. Och när man tittar på hennes mobiltelefon så ser man att den har kopplat upp mot en annan mast mellan klockan 2 och klockan 5. Och mordnatten. Och den masten som den är uppkopplad mot då är den som ligger närmast den här lägenheten som är mordplatsen. Hon själv, arbetsledaren då, säger att hon sov hemma hela natten och tillsammans med sin sambo och hon vet inte hur mobilen kan ha gjort det här. Det finns liksom ingen förklaring till det i förundersökningen och man har inte gått vidare med den uppgiften mer. Det kommer aldrig någon bra förklaring till det i förundersökningen eftersom man har en annan misstänkt sen. Men det är ändå lite så där.
Ja, det är lite konstigt. Men sen är ju frågan, är den här telefonen då kanske hennes privata telefon eller är det en arbetstelefon? För är det en arbetstelefon så kan ju den som senare blir misstänkt och som nu som sitter åtalad för det här mordet ha tagit en arbetstelefon.
Nej, jag upplevde att det var hennes telefon som hon hade. Liksom.
Ja, jo.
Ja, det är väldigt konstigt i alla fall. Den här arbetsledaren kommer också med en annan läskig detalj i förhöret. Hon säger att den här Sara då, som hon nämnde, har berättat att hon en gång har dödat ett rådjur med kniv efter att hon har råkat köra på det med sin bil. Och då har Sara berättat att hon stack det här rådjuret i halsen.
Polisen håller ju många förhör med fler kollegor till både Nils och Lars och Sara då. Och det är flera av de här kollegorna som säger att alltså, ja, vi misstänker Sara trots att då kollegan Lars har varit i samma lägenhet.
Mm. Ja, en person som förhörs säger att Sara hörde av sig till henne den 3 september, alltså dagen innan mordet har skett, och frågade om hennes kille kände folk som man kunde låna pengar av. Det var liksom, den här personen säger att det fanns tecken på att Sara var väldigt desperat vid det här laget. Och även Saras mamma förhörs i en tillfälle. Och hon är också medveten om Saras spelproblem och säger att Sara har för vana att låna pengar av folk. Hon har själv lånat ut 10 000 kronor till Sara. Hennes ex-man då, Saras pappa, har lånat ut 30 000 kronor till Sara vid olika tillfällen.
Och det får man inte glömma att återigen, polisen i Trollhättan har gjort ett extremt bra polisarbete här. De kollar ju allting. De kollar banktransaktioner, de kollar telefoner, de kollar umgängeskretsar, de kollar liksom nästan allting. De kollar nästan till och med vilka spelsajter som ja, Sara möjligtvis skulle kunna ha varit inne på. Alltså de...
Det är ju nämligen så att Sara är en spindel i många nät.
Ja, precis.
Kan man säga. Hon är aktiv i en idrottsförening, har en ekonomisk roll där, en typ av kassörsroll för en idrottsförening. Hon har hållit och startat flera insamlingar på Facebook bland annat till utsatta människor på olika sätt och vis. Hon är släkt med en person som är anhörig till Vilma Andersson som mördades i Trollhättan. Och Sara har anordnat en insamling till släktingarna till Vilma också. Det finns väl en hel del uppgifter i förundersökningen som visar på att de här pengarna inte har gått till de personerna som Sara har samlat in pengarna till. Utan att de snarare har finansierat Saras spelande.
Mm.
Det framgår också i förhören med kollegorna att Nils och Sara verkar ha en bra relation också. Att det finns liksom ingen konflikt mellan dem. Men i alla fall, den 5 september så grips Lars misstänkt för mordet. Och han förnekar ju såklart genomgående i de förhören som hålls med honom. Och ett par dagar senare så släpps han och misstankarna skrivs av. Och den 16 november så förhörs han igen. Och då är det tydligt att den här misstanken mot honom har påverkat honom väldigt mycket. Han säger att han fått hjälp av en psykolog och att han känner ett tryck mot bröstet och har svårt att lyfta armarna och så, för att det har ju varit jävligt traumatiskt.
Ja, alltså det här trycket mot bröstet och när man har svårt att lyfta armarna är ju ett tecken på att han har fått en grav jävla ångest.
Ja, just.
Och det förklarar han ju också i förhöret den 16 november att han lite nästan skyller hela den här händelsen på sig själv.
Ja.
Och det är ju, det tycker jag det är ganska intressant, för att det jag vill minnas, nu är jag inte säker, att en av förhörspersonerna då som förhör honom säger att du ska absolut inte skylla det här på dig själv. Det är inte någonting som du har gjort. Liksom så. Och det är ju fint att man kan säga så. Man kan också förstå den skulden som han lägger på sig själv. Ja. Det har bara varit vaken kanske när det inte hade hänt.
Ja, visst. Sara förhörs ju också. Man förhör henne den 4 september. Alltså innan hon är misstänkt. Hon förhörs som vittne då tillsammans med alla andra som arbetar tillsammans med Karin och tillsammans med Nils. Och ja, då är hon ju ganska som vanligt. Får man säga. Man kan inte, med de glasögonen man har på sig, som du och jag har på oss när vi läser de här förundersökningarna, och vet att Sara är den som sen åtalas, så letar man ju efter små tecken som visar på att hon kanske är stressad av att prata med polisen eller att hon är lite osäker på något sätt. Det syns ingenting.
Nej, absolut inte.
Nej, hon är som vanligt. Och 2 dagar senare, den 6 september, så förhörs hon faktiskt som misstänkt. Och det första hon säger är att hon inte har gjort det här och att det känns helt sjukt att hon är misstänkt.
Ja. Yeah. Och sen tar det går det några veckor ju.
Mm.
I förhör nummer 4 så ändrar Sara sin version helt och hållet. Och då har hon suttit häktad i nästan 2 veckor. Och det första hon gör i det här förhöret är att hon lämnar över en lapp till den förhörsledaren med en teckning på två män. Och då säger Sara att de här två männen har kommit hem till henne den 3 september för att hon är skyldig dem 50 000.
Mm.
Att hon blir hotad med pistol och tillsammans åker de till Karin för att där ska det finnas pengar.
Mm. När man ser den här teckningen som finns med i förundersökningen så tror man nästan att det är något skämt. Det är liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det här. Det är någon teckning som hon har ritat med någon blå kulspetspenna. Det ser ju helt knäpp ut. Det är två män och hon har skrivit små förklarande delar till utmärkande drag i de här två ansiktena. Att den ena personen har ett födelsemärke på hakan, den andra har två R i ansiktet och sådär. Att, ja, jag vet inte, det finns liksom ingenting att gå på med de här två teckningarna. Och jag vet inte varför hon har gjort det här. Men det hon kommer fram till i sin story är ju att de två männen och hon åker till Karins lägenhet då, som du sa. Och att Sara går in själv först för att prata med Nils och de här två männen väntar utanför. Men att till slut kommer en av männen in i lägenheten också.
Och då säger hon ju att en av de här männen då ska ha sagt till Nils att sätta sig på en stol i köket. Och sen har han då riktat en pistol mot honom. Och efter det så ska då samma man ha tagit fram en kniv och stuckit Nils flera gånger. Och Sara och mannen ska sen ha lämnat bostaden med Karins plånbok.
Mm. Polisen frågar ju då såklart Sara hur hon har kommit i kontakt med de här två männen. Och hon berättar att hon har varit på någon typ av pizzeria där hon har kommit i kontakt med männen som då ska ha lånat ut 50 000 kronor till henne. Och förhörsledaren i det här förhöret är ju minst sagt skeptisk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte vi skulle läsa upp en del i förhöret med Sara när hon berättar om det här.
Förundersökningsledaren frågar då: du menar att det är så enkelt att man sitter och spelar på en maskin på krogen och så får man kontakt och så kan man bara casha in 50 000?
Det var inte bara och bara.
Nej, hur var det då?
Jag fick ju prata med han typ som sköter pengarna.
Och vem är det?
Han är svensk. Han ser ut som en MC-knutte.
Hur ser de ut då?
Ja, långt hår och långt skägg. Mycket tatueringar, stor mage.
Är det MC-knutte det?
Ja.
Har du träffat honom?
Ja.
Vad pratade ni om då?
Vi pratade om att jag behövde låna pengar.
Och vad kom ni överens om?
Vi kom överens om att jag fick låna 50 000 i 3 veckor. Det var vad jag behövde för att lösa.
Och vad hände sen då?
Och sen fick jag de pengarna i Göteborg.
Var då?
Vi träffades vid Ikea Bäckebol.
Och vem ordnade den träffen?
Det kom vi överens om när vi träffades.
När du kommer till Ikea Bäckebol, vad händer då?
Jag sitter på parkeringen och väntar tills jag ser att han kommer.
Vem kommer?
Han, MC-knutten.
Varför just Ikea Bäckebol?
Ja, det var han som sa det.
Hur tog du dig dit?
Med min bil.
Spännande historia måste jag säga.
Det här är ganska typiskt för förhören överlag. Det är en kvinna som håller i förhören med Sara. Och hon är ganska hård.
Ja, alltså hon gör ju sådana gliringar,
ja,
mot Sara som är... Jag vet, jag tycker det är ganska oprofessionellt.
Mm.
Men samtidigt så är det ju sådana gliringar som hon kanske kan göra för att hon har ju också läst den här förundersökningen. Mm. Eller är med i hela det här förundersökningsarbetet. Och vet vad som har kommit fram.
Ja, det är helt uppenbart att den här förhörsledaren är helt övertygad om att Sara ljuger.
Ja, ja, absolut.
Hon känns som någon, i vissa passager så känns hon som någon slags kvinnlig Gunvald Larsson.
Det
känns
som, ja, men nästan.
Det är som någon slags Beck-film där hon liksom inte... Nej, men hon köper ju inte de här historierna, som hon säger då. Att, ja, men spännande historier måste jag säga.
Ja. Så, det är ju också den allra första gången jag har sett någon, alltså i en förhörsledare, uttrycka sig så pass likt. Liksom, om vi nu ska säga Gunvald Larsson i Beck-filmerna.
Ja. Alltså. Ja, visst. Nej, jag håller med. Det gjorde ju att det var ganska lätt att läsa sig igenom de här förhören. För att man måste säga att Saras olika versioner och förklaringar till det här är ju helt ut i det blå. Det är vi inte helt ovana vid i den här podden heller.
Nej.
Men frågan är om du inte tar priset i vissa fall här. Det finns ju ganska mycket som talar mot Saras version. Dels att hon inte hör av sig direkt i samband med att det här har hänt. Hon måste ju vara... Ja, polisen frågar henne det också. Är inte du rädd? Är inte du har precis enligt din version sett hur en helt oskyldig människa huggs ihjäl mitt framför ögonen på dig. Och det första du gör är att gå och ta ut 15 000 kronor ur en bankomat för att ge den till dem. Och sen så åker du hem och duschar och sen går du och plockar svamp dagen efter.
Mm, precis.
Och hon säger att nej, men hon har liksom bara stängt av då, säger hon på något sätt. Den 5 september, dagen efter mordet, så fångas Sara på en övervakningskamera också när hon åker till en sopstation och slänger massa kläder.
Hon slänger inte bara kläder, hon slänger massa skräp, skulle man kunna säga.
Mm. Och återigen, polisen gör ett gediget arbete och hittar såklart de här lådorna och påsarna.
Ja, det tyckte jag var ganska häftigt. Ja. För att de kontaktade ju då den här stora återvinningscentralen som hon åker och lämnar eller kastar det här i en sån jättestor container.
Mm.
Och får då tag på hela containern.
Ja, visst.
Och som då körs till något stort jävla lager som polisen har, eller lager, en stor jävla lokal som polisen har tillgång över. Och bara tömmer hela containern på golvet.
Och sen är det bara leta.
Ja, det tyckte jag var ganska häftigt att se.
Det är fascinerande, absolut.
Då visste de ju exakt vad det var hon hade slängt. Och vilka kartonger och så. Mm. Så att de kunde, kanske inte behövde sitta och gräva i det hur länge som helst. Mm. Men det är ändå häftigt.
Det jag tänker på är, vi nämnde ju Vilma också som mördades i Trollhättan. Och där var det ju också en del av bevisningen som hittades genom att man gick igenom soprum och var väldigt noggranna. Mm. Hittade påsar med material från lägenheten som det fanns blodspår på och så vidare. Så det här är ju, de är noggranna, polisen i Trollhättan. Och de backar inte för att gå igenom en container med skräp. För att kanske hitta då vad det nu kan vara som de letar efter. Och det visar sig ju då också att på de här kläderna som Sara har försökt slänga så finns det blodspår. Och det blodet tillhör Nils.
Man tar också hennes bil i beslag och på bilnyckeln hittar man också blodspår.
Mm. En försvårande del för Sara också och för hennes förklaring är att om man skulle rita upp brottsplatsen och mordet skulle ha skett så som hon sa. Men Nils är placerad på en stol och hon har ju också ritat upp vart hon befinner sig i förhållande till Nils och sådär. Så hade det inte gått att lämna den här platsen utan att gå igenom blod på golvet och lämna spår efter sig på olika sätt. Och det finns inga sådana spår. Så det är ju såklart väldigt besvärande för Saras historia. Det går inte ihop med den tekniska bevisning och den faktiska brottsplatsen, hur den ser ut.
Nej, precis. Och man letar ju hela tiden efter ett motiv till varför då Sara skulle ha gjort det här. Och det klarnar lite senare i utredningen. Som vi har sagt så vet vi redan att Sara är då brukaren Karins kusin.
Mm.
Och också sedan en tid tillbaka vårdaren av henne.
Mm. Det är ett ganska stort team, ska jag säga.
Ja, visst. De är många vårdar. Som vårdar Karin. Och det man får reda på är att ett par veckor innan mordet så får Sara tillgång till Karins bank-ID för att då kunna använda det i vardagen. Mm. Kanske köpa saker eller betala räkningar eller vad det nu än skulle kunna vara.
Och det är det inte många som har. Jag tror att det rör sig om en 4-5 personer som har tillgång till det här bank-ID:t.
Mm. Karins syster förhörs ju också. Och hon berättar att några veckor före mordet så har Sara frågat om hon kunde få låna 20 000 av Karin.
Mm. Då fick hon nej för. Såklart. Det är tveksamt nog att låna pengar av någon som är så pass sjuk som Karin är. Och inte kan liksom föra sin talan själv på det sättet. Men det är ju fullständigt opassande att låna pengar av någon som du vårdar.
Ja, ja, absolut. Ja,
så hon fick ju nej för det. Och det har hon ju blivit väldigt upprörd för när hon fick det nejet.
Och det visar ju sig att Sara, som vi sa, hon har lånat pengar av hela familjen. I stort sett har hon inte kunnat betala tillbaka de här pengarna. Och det är jättemånga som säger i förhöret att Sara är spelmissbrukare. Mm. Och har stora skulder. Och det är väl lite det spåret som polisen går på sen.
Ja, man gör en ganska noggrann ekonomisk utredning också. Både utav när man kartlägger Karins banktillgångar och så. Och hon har ganska mycket pengar. Hon har något konto med närmare 400 000 kronor. Och Saras ekonomi är ju, ska vi säga, märklig. Hon har en väldigt god inkomst. Hon jobbar på flera olika jobb och har under 2019 då haft en genomsnittlig månadslön på 38 000 kronor före skatt. Alltså hon har tjänat 456 000 kronor 2019. Det är en bra lön.
Mm, absolut.
Och därutöver, liksom utöver den här lönen då, nästan en halv miljon, så har hon massor med inbetalningar via Swish. Under 9 månader 2020, alltså fram till mordet då i september, så har hon tagit emot 379 931 kronor på Swish.
Mm.
Alltså återigen nästan 400 000 kronor fördelat på 399 Swish-betalningar. Och hon har också swishat ut 170 920 kronor fördelat på 105 utbetalningar. Så att det pågår alltså en omsättning.
Mm, precis.
På väldigt, väldigt
och där kan man säga att mycket av de här Swish-utbetalningarna från hennes konto har varit till diverse spelsajter.
Mm. Det har det varit. Och det många återbetalningar utav smålån och så. Och polisen ser också att hon har spelat bort stora summor pengar och hon har stora skulder till kronofogden. Hon har ansökt om skuldsanering och fått det nekat. Och man ser att under de 9 månaderna 2020 fram till mordet då, så sätter hon över nästan 800 000 kronor till sitt spelkonto.
Så man förstår ganska snabbt att det är ju ett extremt spelmissbruk det handlar om.
Och det här, det ekonomiska då, det är ju det som åklagaren menar är motivet till mordet. Det finns ett förhör med Saras ex-flickvän där hon berättar att hon har hört att Sara skulle till Bandidos, alltså det kriminella MC-gänget. Den ex-flickvännen berättar också att Sara har tagit pengar både från henne och hennes dotter under deras förhållanden och att Sara har lånat mycket pengar av människor runt henne och ljugit om varför. Den här Bandidos-uppgiften ska man kanske inte ta allt för seriöst. För att en röd tråd genom hela den här förundersökningen är ju att alla personer som förhörs om relationen med Sara uppger att hon kan berätta, kan säga nästan vad som helst för att få låna pengar.
Ja, ja, absolut.
Det finns historier om hur hon har fastnat i Danmark med någon trasig bil. Och det hör väl till de kanske lite snällare lögnerna. För hon har ju också ljugit om hur människor har varit i nöd som hon vill hjälpa. Hon har ljugit om att hon har haft någon typ av hjärtsjukdom och ligger inlagd på sjukhus för att få pengar. Swishare till sig och så. Mm. Att det målas upp i hela förundersökningen en bild av en patologisk lögnare som har ett stort behov av att ständigt få in pengar.
Ja, för att kunna på något sätt finansiera sitt spelmissbruk.
Ja. Ja, visst. Och det säger ju Sara också i förhör att hon har det här spelmissbruket. Däremot så alldeles oavsett hur mycket bevis som läggs fram mot henne och hur hårt polisen pressar henne i förhör så viker hon inte från den här första berättelsen som hon har. Att det är två män som har kommit och krävt henne på pengar.
Mm. Det är ju det att det tycker jag är lite intressant att hon viker aldrig från den. Trots all bevisföring som finns mot att hon bara har varit där.
Mm.
Alltså det finns ingen annan bevis som när polisen undersöker brottsplatsen visar på att det har varit några andra människor där.
Nej.
Och jag tycker det är ganska intressant också. Eller alltså en annan sån grej som jag blev lite så aha över. Eller så. När jag stannade upp och bara oj. Det är ju när Lars berättar om hur hans hund skulle ha agerat när andra människor som inte hunden känner skulle ha varit där. Och det framkommer ju att Lars hund har ju varit och träffat Sara många gånger under den här. För han har alltid med sig hunden till jobbet.
Mm.
Och det är väl lite det. Där drog jag någon slags sammankoppling till att den här hunden skulle ju ha vetat om. Eller skulle kanske skällt eller gjort någonting om det inte var någon som han visste vem det var.
Mm. Ja, precis.
Även om hunden var instängd med honom i rummet. Så.
Det framgår ju också i förhören med många som känner Sara att hon har fysiken att kunna attackera och döda en man. Det är också en grej som talar, liksom, eller som finns med som uppgift. Och sen så polisen trycker ju också mycket på det här orimliga i att Sara då skulle ha bevittnat det här mordet. Och två personer skulle ha varit villiga att döda en för dem helt okänd människa för att få in 50 000 kronor från Sara. Och sen nöja sig med att få 15 000 från Sara när hon går till den här bankomaten sen. Att det var liksom... Så det finns väldigt mycket som talar emot Saras version såklart. Hon åtalas ju inte bara för mord. Hon åtalas för grov stöld. Hon åtalas för bedrägeri. Det är då för att hon har tagit ut de här pengarna.
Mm.
Och hon åtalas också för framkallande av fara för annan. För vad händer om du mördar en personlig assistent som är i tjänst?
Ja, den som ska assisteras kan också... Om det hade gått riktigt illa så hade också Karin kunnat förlora sitt liv.
Ja, precis. Hade någonting hänt med Karins livsuppehållande vård under tiden som Nils låg mördad i lägenheten och Sara faktiskt bara lämnade, så hade Karin avlidit också. Och det här pressas hon också på i förhör, men det är hon liksom tar inte till sig det heller, trots att det rör sig om en släkting till henne och någon som hon faktiskt har en relation med. Ja, det här brottet har ju väckt en hel del uppmärksamhet. Det första när det nådde pressen att en personlig assistent hade dött i en lägenhet, så var ju kanske tanken att det var brukaren, alltså den som var i vårdbehovet, som kanske var misstänkt för. Man visste inte alls någonting om omständigheterna kring det.
Nej, precis. Och det var väl lite det som först började spekuleras i på, men bland annat Flashback och andra sociala medier.
Ja. Eller så. Men det är såklart inte möjligt då, eftersom Karin är nästan till total förlamad. Och ja, just det här att hon hade en kollega på plats som också blev misstänkt och så. Men utifrån det som vi har läst i den här förundersökningen så finns det väl en hel del som talar för att polisen faktiskt har hittat rätt person.
Ja, absolut. Det känner jag verkligen.
Vad tänker du kring ett eventuellt straff här?
Hon lär ju åka på mord. Och bedrägeri och stölden är ju ganska tydlig när man väl gör en jämförelse med bilderna från bankomaten och på bilder på hur Sara ser ut, så ser man att det är Sara som tar upp
det. Ja. Det är ju också, även om hon inte erkänner brotten, så har hon ju faktiskt medgett de omständigheter som faktiskt innebär att hon skulle vara skyldig till framkallande av fara för annan, till exempel.
Mm.
För att även om det inte var hon som, alltså om hennes version skulle stämma och det inte var hon som har mördat Nils, så hon är den som har insikt i Karins vårdbehov, och att då lämna Karin gör att hon gör sig skyldig till framkallande av fara för annan. Hon vet att vilken risk det innebär. Samma sak som med bedrägeriet då, att hon har ju erkänt de faktiska omständigheterna, att det är hon som står där och tar ut de här pengarna. Och Hon säger också att hon har varit en del i de personerna som tog med plånboken från lägenhet som grov stöld också. Så det handlar ju om mordet. Om hon blir fälld för det. Där finns det ju blodspår och det finns ju som sagt väldigt många indicier som talar för att det faktiskt är Sara som har begått det här mordet.
Ja visst. Det enda som man inte riktigt vet är ju, och inte har hittat, är ju alltså spår som egentligen direkt knyter Sara till platsen.
Mm. Det är svårt att bevisa hur hon har kommit dit och hur hon har lämnat, eftersom ingen har sett henne. Hon måste ha haft en osannolik tur i samband med detta.
Ja, visst.
Och ja, någon telefonpejling så har jag inte heller läst om i samband med detta.
Nej, polisen pratar ganska mycket man kan se ganska mycket i förundersökningen om någon typ av bakdörr. Att hon ska kunna komma in genom någon bakdörr.
Eller någon balkongdörr tror jag.
Ja, precis.
Den här lägenheten ligger i markplan.
Ja. Och att man i så fall måste ha nyckel dit och så.
Mm.
Men det är, jag tror man avfärdar det ganska snabbt eller så. Att det finns liksom ingenting man kan ta på där. Alltså det finns inga fingeravtryck eller så. Och de fingeravtrycken skulle ju ha kunnat finnas där ändå eftersom jag tror den är vårdare av Karin.
Mm. Ja, det finns ju sagt teknisk bevisning som knyter henne till platsen. Hon erkänner själv att hon har varit där. Så det är ju också helt självklart. Det här med att det finns blodspår på hennes skor som hon försöker slänga, hennes bilnyckel och så vidare, är ju så väldigt försvårande. Jag tror också att hon döms för mord.
Mm. Frågan är bara hur länge.
Ja, jag är ju snabb på att gissa på att man kommer dömas i livstidsfängelse, för att jag tror ju fortfarande liksom på att rättsapparaten fungerar så till den grad att man dömer lagens hårdaste straff när det handlar om det grövsta brottet.
Ja, jo.
Men jag har ju fått inse att jag har fel flera gånger. Så ja, mellan 18 år och livstid får jag vara så feg att jag säger att jag gissar på det här.
Ja, så är det nu. Jag tror, jag har svårt att spekulera här, men jag tror att hennes tidigare...
Ja, och sen så är hon ju inte helt, har ett helt fläckfritt förflutet.
Nej, det är ju ett gäng olika domar.
Mm. Bland annat så har ju hon smugglat en hel del alkohol. Också ett sätt som har varit att finansiera hennes spelande. Hon är faktiskt dömd för stöld. Och en hel del trafikförseelser och sådär.
Mm.
Så, ja. Ja, tidigare dömde hon ju, absolut.
Mm. Och då kanske man döms till lite hårdare straff, jag vet inte. Men jag tror att vi får nog säga om hon döms minst 14 år.
Och det var allt som vi hade att berätta om assistansmordet i Trollhättan.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier. Kontakta oss gärna om ni känner att ni vill. Vi är inte rädda för att svara på meddelanden när de kommer.
Vi tycker bara det är roligt att få svara på meddelanden. Jag tycker det är jättekul att få höra vad ni lyssnare tycker om programmet.
Mm.
Det här var Förundersökningspodden med Dag och Aki. Tack så mycket.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.